Panik utbröt på köpcentrumet Fields i Köpenhamn när gärningsmannen öppnade eld vid 17:30.
Ner, ner, håll tyst, ducka. Bort från byggnaden, fort som satan.
3 döda och 4 skadade i Köpenhamn i söndags. Och under midsommarhelgen 2 döda och 21 skadade i Oslo. 2 blodiga massskjutningar i våra grannhuvudstäder på kort tid. Vad betyder det här?
Av de 4 är 2 svenskar. Polisen har inte velat gå ut med vilka skador de har, annat än att de är allvarliga.
På en kvart får du veta hur det kommer sig att Sverige varit relativt förskonat från massskjutningar, trots att skjutvapenvåldet samtidigt nått nya rekordnivåer. Det är tisdagen den 5 juli. Jag heter Erika Treijs och det här är Dagens Story från Svenska Dagbladet. Hans Brun, terrorforskare knuten till King's College i London. Du är med oss på telefon. Välkommen till Dagens Story.
Tack så mycket.
Vad tänker du om att vi har sett 2 allvarliga massskjutningar i våra nära grannhuvudstäder på så kort tid?
Det är naturligtvis väldigt sorgligt det här. Man blir lite nedstämd när det här inträffar. Samtidigt så vet vi om, det var ganska lång tid tillbaka, att den här typen av tragedier har en tendens till att följas upp i närtid av ytterligare sådana här händelser. Det har vi sett både när det gäller terrorattacker och genomförda av ensamagerande i västvärlden, men också när det gäller det som kallas för skolskjutningar till exempel.
Och det finns någon slags smittoeffekt här då, tänker du, eller?
Ja, man har ju tittat på det här ganska noga genom åren. Man har inte kunnat hitta något direkt samband eller kopplingar mellan förövarna i de här skilda attentaten. Men de inträffar så pass nära i tid. Det kan vara några dagar emellan eller någon vecka emellan. Och sen så är det tyst ett tag. Och sen så inträffar ytterligare sådana här händelser. Och sen så kommer det 2-3 till ganska tätt inpå. Mm. Så det kommer i små kluster. Och det är väldigt lätt att se det här om man lägger in dem på en tidsaxel.
Det är ju måndag eftermiddag när vi spelar in podden. Men vad vet du så här långt om gärningsmannen i Köpenhamn?
De har ju varit väldigt försiktig med att släppa information om den här personen. Men han tycks ha använt en pistol som han har fått tillgång på lagligt sätt. Han har varit medlem i en skytteförening. Och han är då vad den danska polisen säger, alltså etnisk dansk. Mm. Och det är väl för att tona ner eventuella kopplingar till jihadism eller utländska intressen.
Ja, den danska polisen, de har ju sagt att det inte finns något i dagsläget som tyder på att det här skulle vara ett terrordåd. Men vad är då skillnaden, skulle du säga, mellan massskjutning och terrordåd?
Ja, för det första så tror jag att det är väldigt viktigt med att betona att det finns ingen skillnad i lidande eller i hemskhet mellan de här olika händelserna. Det är en enorm tragedi för dem som har drabbats, oavsett vad man kallar det för. Men skillnaden på terrordåd och på en massskjutning eller en skolskjutning, det är just det att terrordåden kännetecknas av någon typ av politisk koppling. Det finns en ideologi någonstans i bakgrunden som förövaren uttrycker på något sätt. I ett manifest, genom egna ord och handlingar. Man kanske har varit aktiv i vissa miljöer och så vidare.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och att de här båda misstänkta gärningsmännen, både i Oslo och Köpenhamn, då varit kända av polisen sedan tidigare och ändå lyckades utföra de här dåden. Vad säger du om det?
Det är ganska vanligt, och inte minst när det gäller terrordåd av ensamagerande. Där är det så gott som alltid så att de har varit kända av polisen. Man har vetat om att de har rört sig utkanten av vissa miljöer som anses farliga. Men de har inte varit huvudaktörerna och de personerna som polisen tvingas ha fokus på dygnet runt.
Mm. Och vi vet ju ingenting varken om motivet eller vad som låg bakom Köpenhamnsdådet än. Men kan man säga någonting generellt om gärningsmännen bakom den här typen av massskjutningar? Finns det liksom några gemensamma nämnare skulle du säga?
Ja, den första nämnaren som är egentligen väldigt självklar, det är könet. Det är så gott som alltid män vi pratar om. Och de är någonstans mellan 20 och 30 år gamla. Det finns ofta inslag av mental ohälsa, ensamhet, alienering, missbruk av alkohol och eller narkotika. Det är människor, väldigt ofta människor som saknar ett sammanhang. Det är många människor som lever så, som lever i någon slags ofrivillig eller självvald ensamhet. Och det är inte någonting konstigt eller kriminellt med det. Men just det här att de lever tyst och stilla, och vi lever inte i ett samhälle som är övervakat till 100% dygnet runt. Det innebär att de kan ganska enkelt undgå upptäckt. Och den här personen hade till och med lyckats få en vapenlicens på laglig väg, så vitt jag förstår.
Och ändå då så finns det ju någon slags radikaliseringsprocess kan jag tänka bakom den här typen av gärningsmän. Var sker den?
Ja, man kan säga så här då att sociala medier och nätet har spelat en väldigt stor roll. Man har haft ungefär 2000 skolskjutningar i USA sedan 1970. Och av dem som har ungefär ett knappt tusental inträffat efter den här ökända skolskjutningen i Sandy Hook då, 2012. Vad jag försöker säga är att det är en uppåtgående trend och den ökar ganska snabbt. Och väldigt mycket av det här är nog kopplat till sociala media och olika subkulturer där man diskuterar just då skolskjutningar. Och vi kan se samma tendens vad gäller politisk extremism och terrorism. Att sociala media har revolutionerat förekomsten och användandet av ensamagerande i olika våldsbejakande miljöer. I första hand då den jihadistiska, men också olika högerextrema miljöer.
Mm. Och gör polisen tillräckligt, eller till och med har de tillräckligt med resurser för att jobba och få syn på den här typen av gärningsmän?
Ja, det är en bra fråga. Det finns också en juridisk fråga i det hela. När ska man ingripa? När ska man börja övervaka en person? Det finns olika system, både automatiserade och manuella, där man kan sitta och följa den här typen av online-aktiviteter. Och det gör man redan idag. Men någonstans är det också en fråga om rättsliga överväganden och rättssäkerhet. Det är inte helt okomplicerat det här.
Nej.
Vi har exempel i Sverige där svensk polis har fått information från FBI till exempel om att vissa personer ägnar sig åt sökningar och aktiviteter på internet som kanske borde undersökas lite närmare.
Mm.
Så att det finns redan.
Mm.
Sen kan man diskutera om det är tillräckligt eller inte. Det är en annan sak.
Exakt. Men hur kommer det sig att Sverige då har så här långt varit ganska förskonat ändå från massskjutningar? Vi har ju sett många knivdåd, men just massskjutningar. Mm.
Det är en väldigt bra fråga. Massfler i Finland än i Sverige till exempel. Och vi har ju väldigt mycket i USA, vi har haft en hel del i Kanada. Och jag skulle säga att det beror i första hand på det som kriminologer kallar för tillfällighetsstrukturen. Det är ett sånt här fint ord. Alltså, eftersom det är väldigt god tillgång på skjutvapen i de här länderna så är det också väldigt lätt att genomföra den här typen av attentat.
Mm.
Ju svårare det är att få tag på ett skjutvapen, desto svårare är det också att genomföra en skjutning. Lite förenklat.
Ja, och i Sverige så hör vi ju om skjutningar var och varannan dag. Och jag läste att Sverige är det land i Norden där flest personer skjuts till döds. Men det verkar ju ändå finnas mycket vapen i omlopp. Och ändå då så kan det vara svårt att få tag på vapen. Eller vad säger du om det?
Ja, både och. Alltså, det är lätt för kriminella att få tag på vapen som har rätt kontakter. Det är inga större problem. Men om vi nu pratar om alienerade människor som lever lite ensam, som kanske har både en och flera psykiska handikapp. Det är inte allt för lätt för den typen av individer att få kontakt med de här nätverken och dessutom få förtroendet att få köpa ett skjutvapen. Eftersom säljaren utsätter sig för en risk varje gång han eller hon säljer ett skjutvapen.
Jag förstår. Och i USA däremot, där har ju massskjutningar snarast blivit en del av vardagen. Och det handlar väl förstås om deras, eller hur, om vapenlagarna. Men,
absolut.
Men finns det några andra orsaker också bakom att det ser ut som det gör i USA?
Jag skulle nästan säga att det har blivit en väldigt obehaglig och stark subkultur i USA. Där man helt enkelt tar ut sina frustrationer på sin omgivning med hjälp av skjutvapen. Dels i form av skolskjutningar, men också i form av såna här skjutningar på arbetsplatser som också är ganska vanligt. Det drunknar lite i bruset tyvärr, men det har funnits en hel del sådana.
Finns det någon risk att vi kommer att få se massskjutningar också här i Sverige framöver?
Ja, det tror jag nog tyvärr. Och jag har pratat om det i olika sammanhang och jag är nog mer bekymrad för en massskjutning eller skolskjutning som kräver många dödsoffer än för en riktigt stor terrorattack i Sverige, om jag ska vara helt ärlig.
Kan du utveckla det?
Eftersom det är så många fler människor som kan tänka sig genomföra en massskjutning eller skolskjutning än vad det finns våldsbejakande aktivister i Sverige. Och jag har haft ett antal incidenter redan på skolor där folk har blivit nerhuggna och dödade. Jag är nog rädd för att det kommer att få se en ökning här också.
Och till slut då, vad behöver polisen och andra myndigheter göra för att stoppa såna här illdåd i tid?
Ja, det är framförallt utbildning, kunskap, satsa på underrättelseinhämtning. Det gör man redan. Och det vi har blivit väldigt bra på i Sverige, det är ju på att avbryta pågående attacker. Det som kallas för pågående dödligt våld på polissvenska. Där har man utvecklat koncepten ett tiotal år tillbaka i tiden. Och man övar och drillar det här regelbundet för all personal i yttertjänst. Så vi gör ganska mycket i Sverige. Och är ganska duktiga på det där nu med, skulle jag säga. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man satsar på förebyggande arbete i form av en fungerande psykiatri och att det finns psykologer och kuratorer ute på skolorna på ett helt annat sätt än vad det gör idag. Där tror jag att man kan göra väldigt mycket faktiskt. Psykisk ohälsa är ett problem och vi har fortfarande en hel del betydligt mer självmord än mord i Sverige varje år. Och där tror jag att man ska jobba väldigt hårt för att få ner den biten. Så kan man få ner psykisk ohälsa och behandla det tidigt på ett bra sätt, så kan man påverka de här problemen också i positiv riktning. Och det tror jag är väldigt viktigt att man kommer ihåg det. Det är inte bara polisen som kan och ska lösa de här problemen.
Utan samhället har också lite att jobba med helt enkelt. Ja. Tack så mycket Hans Brun för att du var med i dagens story.
Tack själv, tack så mycket.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi som har gjort programmet idag är producent Kajsa Linderoth, redaktör Teresa Stenler von Matern och jag heter Erika Treis. Om du vill kontakta oss så mejla dagensstory@svd.se. Ljudklippen i dagens program kom från SVT, TV4 och Aftonbladet.